السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وبالكمنا. ما شاء الله بكم رضا بحول الله تعالى أتقوينهم أن بلسنا الحديث فروان رياض الصالحين وكان حديث سمقصة وتبرتس في صحيح البخاري ودي حديث أمهور Profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam byggde Kaaba tillsammans med sin son Ismail. Och det är en lång, väldigt vacker hadith som är fylld av lärdomar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen generellt sagt att vi har tankeställare och vi har goda förebilder i Allahs sändebud. Eller hur? Vi muslimer generellt är ålagda att följa Allahs profeter. Allah Azza wa Jalla säger i Koranen att det är dessa som Allah har väglett. Så följ deras vägledning om profeten. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger specifikt om profeten Ibrahim alayhi salatu wa salam. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Att vi uppenbarade sen till dig, ja Muhammad alayhi salatu wa salam, att du ska följa profeten Ibrahim som var en hanif, yani en sann monoteist. Och Allah Azza wa Jalla säger också لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Ni har sannoliken en god förebild i profeten Ibrahim. Och Imam Sa'di säger att de här verserna bevisar att vi, denna umma, är ålagda att följa Ibrahim i exakt allt. Hans aqida, hans tawhid, hans ibada, hans akhlaq, allting. Förutom en enda sak. Och det är att han ville be om förlåtelse för sin far som inte var muslim. Det är den enda saken som vi inte följer honom i. Annars följer vi honom i allting. Okej? Okay? Så att lägg märke till detta. Och ha det i åtanke när vi går igenom denna berättelse. De lärdomarna vi kan ta från denna berättelse. Och denna berättelse återberättas av den nobla sahabin Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Ibrahim alayhi salatu wassalam kom med Ismail och hennes son, yani Ismail, då hon ammade honom. Och här vill jag också belysa en viktig sak. Ibrahim alayhi salatu wassalam, innan denna händelse, hade ju sin fru Sara. Och Sara kunde inte få barn. Men alhamdulillah, hon fick senare barn när hon var äldre. Och Ibrahim a.s. begav sig ut på da'wa, kallade till Allah subhanahu wa ta'ala, och begav sig till Egypten. Och där fanns en orättvis kung som, när Ibrahim a.s. var tillsammans med Sara och konfronterade honom och han såg hur vacker hon var, så fastnade han på henne. Men han ville ha henne till alla pris. Inte bara ta henne. Och subhanallah, hon hade så stark iman. Hon var väldigt, väldigt vacker. Så när kungen närmade sig henne gjorde hon dua att Allah skulle skydda henne. Och han som frös eller ramlade ihop fick något slags anfall och höll på att dö. Och vaknar upp och försöker återigen. Och hon gör dua och han faller ihop tills han ger upp. Och säger att det är någonting farligt med den här kvinnan. Och han låter dem vara. Men han skänker till Ibrahim, eller till Sara, en slavflicka. Och denna slavflicka hette Hajar. Och Hajar var från kopterna. Yani det ursprungsbefolkningen av Egypten. Kopterna. Samma folk som Firaun tillhörde. De var inte araber innan den arabiska erövringen av Egypten. Så de fick då denna slavflicka Hajar. Och ni vet ju att i islam, och även för bland alltså alla profeter, så klassades slavflicka som ens fru. Det var alltså med fru, man fick ha barn med henne och så vidare. Så Sara blev väldigt svartsjuk. Och säger till Ibrahim att den här kvinnan kommer inte bo under samma tak som oss. Omöjligt. Jag vill inte se henne. För hon blev ju gravid och hon fick Ismail. Så omöjligt att hon ska stanna under samma tak som oss. Så bort med henne typ. Ta henne någon annanstans. Och det var då som, och de befann sig i Sham, den Levanten. Och det var då som Ibrahim a.s. tog henne till Mekka. Den platsen som idag är känd som Mekka. Men på den tiden så var det en dal, en öde plats där ingen människa bodde. Så Hagar hade då fått Ismail alayhi salatu wassalam som hon ammade. Och när de kommer till Mekka så lämnar Ibrahim henne vid det som idag är Al-Kaaba. Den platsen som senare skulle bli Al-Kaaba. Vid platsen av Zamzam. Zamzambrunnen som då inte heller fanns. Som låg yani, precis någon meter från Kaaba. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam, och det fanns den dagen ingen i Mekka. Wa laysa bi Mekka yawma idin ahad. Ingen människa bodde i Mekka. Wa laysa biha ma'un. Det fanns inte heller något vatten. Så han lämnade henne där och lämnade med henne en som en så här skinnpåse med dadlar och lite vatten. Och sedan så vände sig Ibrahim och gick iväg. Och om Ismail, yani Hajar, följer efter honom och säger: ja Ibrahim, vart ska du någonstans? Ska du lämna oss här i denna dal som varken har folk eller något? Alltså det finns ingenting att äta och det finns inte heller folk. Skulle du lämna mig och ditt spädbarn här mitt ute i ödemarken? Utan mat, utan dryck, yani förutom det här lilla. Och utan yani sällskap. Och hon repeterade detta och Ibrahim a.s. gick iväg utan att än vända sig om. Han vände sig inte om. Och då så säger hon: Allahu amaraka bihada. Är det Allah som har beordrat dig med detta? Och då så säger Ibrahim: naam. Det har han. Och då så säger Hajar: då kommer Allah inte att glömma oss. Genom det Allah som har sagt åt dig att lämna oss här, då kommer Allah att ta hand om oss. Och sedan så gick hon tillbaka. Och när hon hade gått och Ibrahim a.s. hade kommit till Thaniya till Wada, en bit utanför Mekka, där hon inte längre kunde se honom, så vände han sig mot det som senare skulle bli Kaaba, alltså böneriktningen, och gör dua. Dessa dua som Allah azza wa jall nämner i surat Ibrahim. Då han säger: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar. Och min herre, jag har lämnat mina barn i dalen som inte har någon växtlighet. Inda baytika al-muharram. Vid ditt heliga hus, vad som skulle komma att bli al-haram. Rabbana li yuqimu as-salah. Herre, för att de ska förrätta bönen. Faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Så låt människors hjärtan dras åt dem. Warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Och förse dem, eller försörj dem med frukter så att de ska bli tacksamma. Här nämner Ibrahim alaihissalam, och här vi kommer i den här darsen, till skillnad från andra durus där vi läser hadithen och sen förklarar. Här förklarar vi medan vi går igenom hadithen, för den är alldeles för lång. Så vad händer här? Ibrahim a.s. gör dua. Och han gör dua mot Kaaba, mot Mekka. Och det här är en faida som ulema har nämnt. Att det är sunna. En rekommendation då man gör dua att vara vänd mot Qibla. Alltså du får göra dua åt motsatsa hållet. Vilket håll du vill. Men en rekommendation om du ska sitta och göra dua. Att du vänder dig mot Qibla. Och vad är beviset? Denna hadith i Sahih Bukhari. Att profeten Ibrahim a.s. vände sig mot Al-Qibla och gjorde dua. Och han gjorde då denna vackra dua då han säger: Å min herre, jag har lämnat mina barn eller min familj i den här dalen som inte har någon växtlighet. Vid det som ska komma att bli din heliga moské. Här nämner Ibrahim a.s. att den här dalen, Mekka, inte har någon växtlighet. Det växer ingenting där. För er som har varit i Mekka, är någon här som har varit i Mekka? Så vet ni, det finns inga parker, det finns inga trädgårdar, det är så här fruktträd och går och plockar frukt. Nej, det finns inte. Det finns nu, man har planterat och det går folk att vattna varje dag, annars de kommer torka ut. Men annars, det är bara för att det ska vara prydnad. Det är inte så att man odlar någonting. Och det ligger i en dal, alltså mellan berg. Vilket också gör att det inte bara är varmt, klimatet är varmt i själva Saudiarabien, men det blåser knappt. Och det växer inte heller någonting där. Och det här är från el-hikma som de lärde har sagt. Allah azza wa jalls hikma att Mekka inte är, när det kommer till klimat, den mest bekväma platsen. För tänk er om Mekka, det skulle finnas, det skulle vara 30 grader varm, det skulle vara solstränder, det skulle vara frukter och vackra platser, parker och liknande. Då skulle folk som inte har något intresse av att dyrka Allah flytta till Mekka. Eller hur? Som folk idag flyttar till Spanien och liknande. Vill ha ett fint ställe att bo på. Är det inte så? Men ingen person som har den intentionen och avsikten kommer flytta till Mekka. Det finns inga stränder i Mekka. Det finns ingenting som växer i Mekka. Det finns inga parker i Mekka och så vidare. Det är från Allah Azza wa Jalla hikma. För att när folk kommer till Mekka så gör de det med ett syfte. De kommer dit för att göra hajj eller umra. Eller någon form av handel och sen åker. Det är en plats som ständigt är i rörelse. Okej? Så han ber då Allah Azza wa Jalla med denna mycket vackra dua. Och säger då här att han har lämnat dem vid det som ska komma att bli al-masjid al-haram. Liyuqimu s-salah. Och då nämner här Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala, efter att han nämner att den är en helig plats, haram, en helig, säker och trygg plats, så nämner han syftet för att de ska förrätta bönen. Genom så att folk ska kunna be i Mekka i trygghet. När du åker till Mekka, det ska inte vara att du är rädd för krig och bomber och tjuvar eller liknande. Utan, alhamdulillah, ni som har varit i Mekka vet att det är en av de tryggaste platserna på jorden. Eller hur? Du står och ber till Allah Azza wa Jalla, ingen kommer att göra någonting mot dig. Eller hur? Subhanallah, hans dua blev besvarad. Och sen säger Ibrahim alayhi salatu wassalam i sin dua, så låt människors, eller vissa av människornas hjärtan dras åt denna plats, denna moské. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Så låt vissa av människornas hjärtan dras mot dem. Och här ber Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah Azza wa Jal att vissa människors hjärtan ska dras mot Mekka. Och det här är också en mu'jiza, ett mirakel. För att man som troende längtar efter Mekka. Ja, när du ser Mekka på TV eller på bild, du vill dit. Eller hur? Du ser Kaaba, du vill dit. Spelar ingen roll om du har varit där 100 gånger, wallah, du vill tillbaka. Är det inte så? Och här, som jag tror var Ibn Abbas sa, alhamdulillah att han inte sa faj'al af'idatun nas, låt folks hjärtan dras till Mekka, utan låt minan nas, vissa av människornas hjärtan dras till Mekka. Hade han sagt människors hjärtan, så sa Ibn Abbas, då hade du sett europeer och du hade sett el-faris, persier och yani alla människor vara i Mekka. Men Allah sa vissa människors hjärtan. Subhanallah. Och som jag sa, det här är subhanallah en mu'jiza. Och ni har säkert känt av det. Den här längtan efter att åka till Mekka. Även ibland, som ulema säger, ett barn. Han har aldrig varit där. Han ser Kaaba på TV och säger pappa, jag vill åka dit. Har ni sett den? Säger pappa, jag vill åka dit. Subhanallah. Och ibland du har varit där på hajj eller liknande. Det är jättejobbigt. Du kommer hem, det är sjukt. Det har varit mycket folk. Och sen säger alhamdulillah, jag klarade. Inshallah, sista hajj. Efter några veckor säger jag, jag vill tillbaka. Och det är alltid, subhanallah. Det är en mycket speciell känsla. Subhanallah. Och samma sak, han gjorde en till dua. Då han byggde färdigt Kaaba. Wa adhin fin nasi bil hajj. Och ropa ut till folket att de ska komma på hajj. Och då säger Ibrahim, ja Allah, hur ska jag ropa? Jag är här, det finns ingen här. Vem kommer ens att höra mig? Och då säger Allah, ropa. Och ditt kall kommer att nå dem som det ska nå. Så Ibrahim, han kallar folket till hajj. Och då så säger här sahaba att hans kall gick in i varenda själ som ska komma att besöka Kaaba. De som levde och de som skulle komma att leva. Vare sig de låg i sin mammas mage eller i märgen av sin far. Ja, ni, om ni har varit i Mekka, har ni hört detta kall. Kallet av Ibrahim a.s. att åka till hajj. Och när ni hörde kallet så sa ni labbaik Allahumma labbaik. Ja, ni, vi kommer att komma. Och subhanallah, ni föddes, ni växte upp och Allah Azza wa Jalla såg till att ni åkte till Mekka. Ni blev från dessa människor som besvarade kallet till att åka på hajj. Så han nämner då här att de människornas hjärtan ska dras mot dem. وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Och försörj dem med frukter så att de kommer att vara tacksamma. Ja, det finns inga frukter som växer i Mekka. Men försörj dem med frukter. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att han besvarade denna dua. Då han säger أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا. Att ser de inte att vi gav dem en haram, en helig plats. Aminen, trygg. Dit frukter importeras från alla platser för att de ska bli tacksamma. Och det som handlar också om en mu'jiza, ett mirakel. Allah besvarade hans dua. Trots att inget växer i Mekka finns det alla frukter i Mekka. Till och med på yani i jahiliyatiden. Vad var Mekka? En handelsplats. Var det inte så? Och det fanns, skedde saker där och så vidare. Men folk kommer dit med varor som inte växer där. Från alla världens hörn. Och samma sak idag. Du åker till Mekka, du går in i affären och det finns alla frukter, subhanallah. Så trots att det inte växer där så finns det tillgängligt där. Så Allah azza wa jalla besvarade profeten Ibrahims dua alayhi salatu wassalam. Och då så fortsätter berättelsen. Och vad händer nu här? Ska förstå händelseförloppet. Att Hajar och Ismail är då ensamma i dalen. Och Ibrahim a.s. har gett sig iväg. Och här har vi en till viktig faida. Jag vill att vi ska ta åt oss dessa lärdomar. Då Hajar ifrågasätter, ska du lämna mig här? Mig och ett spädbarn mitt ute i öknen. Tills hon sa, är det Allah som har beordrat dig? Och då så säger han, ja, det är Allah. Och då så säger hon, då kommer han inte glömma oss. Eller försumma oss. Det här är den starka tawakkul. Den starka tillförlit som hon hade, radiyallahu anha. Subhanallah. Och det är den som varje muslim ska ha. Att om någonting är en beordring, ett påbud från Allah, så ska du acceptera, följa, lyda och underkasta dig. Inte trotsa. Inte gå emot. Och inte komma med massa ifrågasättningar. Men det är inte logiskt. Vi kommer att dö. Vi kommer att svälta ihjäl. Vi kommer att dö av törst. Eller hur? Det skulle kunna vara logiska argument. Ingen person kommer att överleva med ett spädbarn ute i öknen. Men det var inte så hon reagerade. Det var inte så hon accepterade Allahs påbud med att kasta dem tillbaka. Utan det var alhamdulillah, om Allah har sagt så, då är det det här som gäller. Och då är det här som är det rätta. Och Allah kommer att ta hand om oss. Och det är en viktig lärdom som vi ska ha med oss, tycker jag. Att om Allah azza wa jalla har beordrat dig med någonting, eller han har förbjudit dig för någonting, så ska du acceptera, du ska ge gehör. Och vet att det kommer bara resultera i någonting gott. Det kan inte resultera i någonting dåligt. Allah säger att ni kanske ogillar någonting, men det är bättre för er. Och det finns många sådana exempel. Yani Allah azza wa jalla säger till Noah att bygga en ark mitt på land. Det finns ingen vatten. Sa han, men ja Allah, det är ologiskt. Det finns ingen vatten. Sa han så? Nej, han sa inte så. Det går inte. Utan han gör det. Och samma sak med alla profeternas berättelse. Om Allah beordrar någonting så accepterar man. Men idag tyvärr många muslimer, när det kommer till påbud och förbud, så tar de bara det de vill ha. Och kommer med logiska motargument. När du säger att det här är förbjudet. Får inte köpa hus med ränta. Så, men hur ska vi, vad ska vi leva? Ska vi bo i en lägenhet hela livet? Alhamdulillah, du har tak över huvudet. Vad är det för argument? Kan inte besvara allas påbud så. Ta av mig hijab för att fixa ett jobb. Raka av mig skägget för att få ett jobb. Nej, det är inte så Allah har sagt att du ska göra. Gör vad Allah har påbjudit och inshallah riskförsörjning kommer. Är det inte så? Så det här är den normen man ska leva efter. Att lyda Allah azza wa jalla. Och det är det som är själva innebörden av islam. Vad betyder islam? Betyder inte fred som vissa säger. Fred på arabiska är salam. Vad betyder islam? Underkastet. Al-istislam och lillah. Bit-tawhid och inqiyad och lahu bit-ta'a. Att man underkastar sig Allah i lydnad. Man underkastar sig Allah i en ren monoteistisk dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är islam. underkastelse, undergivenhet. Du kapitulerar till Allah. Vad Allah än säger att du ska göra, så gör du det. Det är detta som du skapades för. Och det är detta som är en islam. Så, mashallah, kolla här på Hajar radiyallahu anha. Och då, när Ibrahim alayhi salatu wassalam hade gått iväg, så började Ismail att amma honom och dricka från det vatten han lämnat med henne, tills vattnet tog slut, maten tog slut. Och hon blev hungrig, vilket ledde till att hon inte längre kunde amma. Om kvinnan är hungrig kommer ingen bröstmjölk. Så hon blev hungrig och Ismail började gråta och kolla på henne och liksom vrida sig och skrika som spädbarn gör när de blir hungriga. Men det här är på en helt annan nivå. Alltså, det finns ingen mjölk. Han är jättehungrig och det är jättevarmt. Han är jättetörstig. Och hon då klarade inte av att kolla på honom. Alltså, en moders kärlek till ett spädbarn. Finns det inga beskrivningar, tror jag, som kan sätta fingret på. Hur mycket en moder bryr sig om sitt barn. Kärleken som finns där är någonting som vi män, jag tror, inte kommer att förstå oss på. Så hon blir jätteledsen. Och klarar inte av att se han gråta på det här sättet. Så hon går iväg och börjar leta efter vatten. Och då går hon mot det närmaste berget som var Safa. Och för alla er som vet, alltså, allt det här ligger jättenära. Vi har Kaaba, vi har 2 meter därifrån, brunnen av Zamzam ungefär. Och sen kanske 10, 20, 30 meter därifrån, berget Safa. Okay? Så hon går till närmaste berget som är Safa. Och hon går upp där och vänder sig, kollar runt i dalen och kollar om hon ser någon människa, men ser ingen människa. Så hon går ner från dalen, eller från berget, det är liksom som en sluttning där, tills hon kommer ner i dalen och då tar hon upp hennes kläder, alltså hennes klänning eller vad man ska säga, från benen och springer. Hon skyndar sig, eller springer så snabbt man kan springa, förbi dalen tills hon går upp på El Marwa, det andra berget. Och ställer sig där på och kollar om hon ser någon människa. Och hela tiden när hon springer mellan bergen så är hon på den sidan där hon samtidigt har uppsikt över sin son. Okej? Okay? Så hon kollar om hon kan se någon människa eller någonting, vatten eller liknande. Men hittar ingen. Och då springer hon tillbaka till Safa. Och sen springer hon till Marwa och sen till Safa. 7 gånger mellan de här bergen. Och då så sa Ibn Abbas att profeten alaihissalam sa att det är på grund av detta som människorna gör sa'i mellan Safa och Marwa. Och vi kommer att betona detta, att alla hajjriter, umrariter som vi gör, är i grunden från profeten Ibrahim alaihissalam och hans familj. För när profeten Ibrahim a.s. byggde färdigt Kaaba, så kommer Jibril a.s. och säger att det här är de riter, det här är de dyrkan som människorna ska utföra på den här platsen. Så allting går tillbaka till dessa händelser, för att vi ska minnas dessa händelser. Yani hur Hajar radiyallahu anha sprang mellan bergen och letade efter vatten eller folk till sin son. Så att ni vet, när man åker på Hajj al-Umra så måste man gå mellan Safa och Marwa. Och samma sak, man springer mellan bergen för att minnas just detta. Och en generell princip som också är viktig här, när det kommer till Hajj, alltså varför går man mellan bergen, varför går man runt Kaaba 7 varv, varför går man till Arafa och så vidare. Det har nämnts att allt detta gör man för att minnas Allah. Men vad är syftet med Hajj? Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så du går runt Kaaba, du minns Allah. Du går mellan Safa och Marwa, du minns Allah. Du står i Arafa och du gör dua, du minns Allah subhanahu wa ta'ala. Det är syftet. Och syftet är inte stenen i sig själv eller berget i sig själv, utan det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så när hon då sprungit mellan bergen och stannar på Marwa, det blir ett ojämnt nummer, så hon stannar på det andra berget, Marwa. Så hörde hon ett ljud. Och då säger hon till sig själv, sah, tyst. Vad är det för ljud igen? Så att hon kan höra. Och då hörde hon ett ljud. Och det är någon som då säger till henne, om du har ett nödrop. Om du har ett nödrop, det är någonting som du vill ha. Och då är det en ängel. Och det var ängeln Jibril alayhi salatu wassalam som var vid platsen av Zamzam, yani precis bredvid hennes son. Och det nämns i vissa hadither att Jibril då kommer till henne och säger att vi har hört ett kall. Och Jibril då frågar henne: vem vill du sätta din tillit till? Vem är det du vill söka hjälp ifrån? Och då så säger Hajar: ila Allah, till Allah. Och då så säger han att Allah har yani förlitat er till honom. Yani ni, er tillit är till honom. Och det här är, mashallah, samma sak som hennes man, Ibrahim. Då han blev kastad i elden. Och det nämns ju att ängeln då kommer och säger: vill du ha hjälp? Han säger: inte från dig, från Allah vill ha hjälp. Samma sak här. Ängeln Jibril kommer. Hon säger inte: ja, men kan du ge mig vatten? Vi är hungriga. Nej, hon säger: från dig vill vi inte ha någonting. Från vem? Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här tyder på hennes yani otroliga tawakkul, tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hennes tawhid, mashallah. Så som den ska vara. Och då så börjar Ismail, och det nämns i vissa hadither, att han då liksom gnuggar med hälen. Alltså han liksom gör rörelse med hälen. Och vatten börjar forsa upp. Och i vissa hadither att ängel Jibril också på samma plats sticker ner sin vinge. Och Zamzam börjar att forsa upp. Och när Zamzam då forsar upp, och det är också det här som många inte vet: vad betyder ordet Zamzam? Alltså betyder någonting som Zamzam, yani någonting som forsar upp, kommer. Så går Hajar ner och fyller sina vattenskålar och liknande. Och så gör hon som en liten mur. Eller hon gör som liksom lera och sand runt vattnet. Så att det blir som en brunn. Och då så sa profeten a.s. att rahim Allah om Ismail. Och Allah har rahma över henne. Hade hon inte gjort detta, hade Zamzam varit en forsande flod. Zamzam hade varit en forsande flod. Så hon drack från vattnet och ammade sen hennes son. Och då så säger Jibril till henne: var inte rädda att Allah ska försumma er eller glömma er. För här kommer Allah Azza wa Jalla att bygga sitt hus. Låta bygga sitt hus. Han kommer att låta den här pojken, din son och hans far, bygga huset. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ. Och Allah glömmer inte sitt folk. Ja. Och subhanallah. Här förstår man också, fortsättningen av berättelsen, välsignelsen av Zamzam. Det här vattnet, från den här dagen tills idag, har forsat. Det fanns en tid då brunnen stängde sig igen eller glömdes bort eller liknande. Och sen i alla fall man öppnade den igen på profeten Muhammeds tid alaihi salatu wassalam. Men tänk er här, alltså flera tusen år har det här vattnet forsat. Och vart ligger den här källan någonstans? Ja, i öknen, eller hur? Och den ligger vart? 2 meter från Kaaba. Och det är världens bästa vatten. Subhanallah. Och det nämndes också i hadithen att det här är typ mat och dryck till dig, din son och Allahs gäster, Ar-Rahmans gäster. Det är de som ska komma att göra hajj och umra. Och idag vi finner, subhanallah, om ni kollar upp de här siffrorna, de är otroliga. Tänk er, 3 miljoner människor åker på hajj. Alla dricker sig varje dag, flera gånger om dagen, mätta på Zamzam. I Mekka och i Medina. Man kör Zamzam vatten till Medina. Mashallah. Yani miljontals liter, subhanallah. Och alla tar med sig 5 liter hem minst, subhanallah. Och så har det varit i 1400 år, subhanallah. Det är inte ett mirakel. Du vet, om du gräver en brunn, man brukar säga brunnen torkade ut, eller hur? Den håller några år, den torkar ut, men den här, det är subhanallah. Helt otroligt. Och inte bara det, mängden vatten. Vi talar om kvalitet av vatten. Profeten alaihissalam har nämnt om Zamzam att det är det bästa vattnet på jorden. Det är det bästa vattnet på jorden. Och han sa att det är ta'amun tu'min. Det är mat som mättar. Och det är en dryck som botar. Och han sa också i andra hadithen, zamzam lima shuribala. Zamzam är vad den dricks för. Genom den avsikten du har. Om du har zamzam och dricker det med avsikten av att bli frisk, inshallah du blir frisk. Dricker med avsikten att få energi, få styrka eller få kunskap eller liknande, Allah kommer att ge dig dessa saker. Och det finns många berättelser som de lärda har nämnt om detta. Hur ulema önskat, gjort dua eller liksom, druckit zamzam med en avsikt och subhanallah de har fått den. Hur folk har varit dödssjuka, druckit zamzam och blivit friska. Så zamzam är, mashallah, det bästa vattnet på jorden. Och det är, som han sa i hadithen, mat som matar. Och det är det man förstår här av hadithen. Att Hajar hade ingen mat. Det kom inte upp mat från jorden, det kom zamzam. Hon överlevde på vatten. Ingenting annat. Drack bara zamzam. För zamzam mättar. Den ersätter både mat och dryck. Subhanallah. Så tänk på det. Zamzam är, mashallah, något väldigt, väldigt, ett välsignat vatten. Och här har vi också den här vackra trösten från Jibril till Hajar, att Allah inte glömmer sitt folk. Gärna Allah kommer att ta hand om er. Och det är också den inställningen man ska ha, att om man är en person som har taqwa, Guds fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala, man lyder Allah azza wa jall, Allah kommer att ta hand om dig, Allah kommer att skydda dig. Eller hur? Allahu waliyu alladhina amanu. Allah är wali, en beskyddare, hjälpare till de troende. Så att man alltid försöker att leva upp till detta, att vara från de troende, att vara från Allahs awliya, de som står Allah nära. Och då spelar det ingen roll om hela världen samlas mot dig. Ingen kommer att kunna skada dig. Och då så säger profeten alaihissalam fortsättningsvis i denna berättelse att det fortsatte så här med att hon drack vatten, ammade sin son, tills en grupp förbiresande från Jurhum, och det är en plats i Yemen, en stad eller plats i Yemen, reste förbi på avstånd, alltså utanför Mekka. Och då lade de märke till fåglar som i luften cirkulerade över Mekka. Och då så säger de att där måste det finnas vatten. Men fåglar dras till vatten. Gå och kolla. Så de skickade en typ spejare för att kolla om det fanns något vatten. Och mannen, han går dit, finner vatten och går tillbaka och säger till folket att det fanns vatten. Och då så kommer folket tillbaka och frågar om Ismail, och det här är de första människorna hon har träffat då. Får vi slå läger här? Får vi också bosätta oss här? Och då så säger hon, naam, men det är mitt vatten. Jag är den som bestämmer över vattnet. Ni har inget rätt över vattnet. Gärna förutom det som jag tillåter er att ta. Och då så sa profeten alaihi wasallam att Ismail då gick med på detta, för hon tuhibbul uns, hon ville ha sällskap. Och så är det, människan heter ju insan, och det sägs att det kommer från ordet uns, att man är sällskaplig av sig. Man tycker inte om att vara själv och ensam, man tycker om att vara i ett gott sällskap. Så de bosatte sig där tillsammans då runt det som då skulle bli dagens Mekka. Tills det att Ismail alaihissalam blev äldre. Han växte upp, blev en vuxen man och lärde sig från dem det arabiska språket och bemästrade språket bättre än dem. Och han blev den, vad kan man säga, noblaste personen av dem. Den mest eftertraktade personen bland dem. Och det här nämner de där, är ett bevis på att det inte stämmer det som vissa säger, att den första som pratade arabiska, det var Ibrahim och Ismail. Det stämmer inte. Här har vi bevis på att det fanns ett folk före honom som talade arabiska. Och det här var länge sedan. Alltså Ibrahim a.s. var ju flera tusen år sedan. De här människorna kom från Yemen och talade då arabiska. Så Ismail a.s. lärde sig språket från dem, bemästrade språket bättre än dem. Och yani, från honom då kom araberna. Okej, okay? Och det här är också en fajda på att Yani araberna har sitt ursprung i Jemen. De kommer från Jemen, även folket som idag är bosatta i det här området. Så när Ismail a.s. växte upp, blev mogen och fick anseende, så gifte de bort en av sina döttrar till honom. Och när han gifte sig så dog Ismail. Hajar dog. Och då kommer Ibrahim a.s. efter att Ismail har gift sig på besök för att se hur han har det. Och finner inte Ismail hemma. Så han frågar Ismails fru om honom. Och hon säger då att han är ute och letar eller söker efter mat. Yani han jagar i vissa hadither. Och då så frågar Ibrahim a.s. hans fru om hur de har det. Hur är ert uppehälle? Hur är er levnadsstandard? Och så vidare. Och då så säger hon, nahnu bishar. Vi har det så dåligt. Nahnu fidiq. Vi har det så fattigt. Wa shidda. Och så mycket motgångar. Wa shakat ilay. Och hon gnäller, klagar till honom. Och då säger Ibrahim att om din man kommer tillbaka, och hon vet inte vem han är, om han kommer tillbaka, hälsa honom då att byta ut, yani, vad heter det, dörrgaven, det som håller upp dörren. Att byta ut den. Så gick han iväg. Och när Ismail a.s. kommer tillbaka, så känner han någonting. Och i vissa hadither han känner doften av sin far. Eller profeten a.s. var välsignad. Doftade otroligt gott. Så han kände på att någonting hade hänt. Så han frågar sin fru, är det någon som har kommit? Och då så säger hon, naam, det kom en äldre man, de här beskrivningarna. Och han frågade mig om dig. Så jag berättade. Och jag berättade hur svårt vi har det. Att vi har det svårt, vi är fattigt och hit och dit. Och då så säger Ismail, fick du något, gav han någon wasia, alltså någonting du skulle förmedla till mig. Och då så säger hon, ja, han hälsar salam till dig. Och han säger till dig att du ska byta ut den här dörrgaven, det som håller själva dörren. Och då så sa Ismail, det här var min far som kom. Och han beordrar mig att skilja mig från dig. Så gå hem till din familj. Och han gifte sig med en annan kvinna. Okej. Okay. Och sedan gick det en tid tills Ibrahim a.s. kommer på nästa besök. Och även där, när han kommer till Ibrahim, till Ismails hem, är han inte hemma. Han är ute och jagar. Och i vissa hadither vallar får och jagar och så vidare. Så han knackar på och hans nya fru öppnar. Och hon, eller han frågar om han är hemma och hon säger nej, han är ute och jagar och så vidare. Och vissa hadither nämner att hon bjuder direkt in honom. Yani välkommen in, talar respektfullt till honom till skillnad från den första kvinnan. Och han frågar henne, hur är det? Hur lever ni? Och då så säger hon, nahnu bi khair wa sa'a. Alhamdulillah, vi har det bra. Vi har, alltså, sa'a betyder typ, vi har det bra ställt. Vi har det bra ställt. Och hon prisade Allah subhanahu wa ta'ala. Och då frågade Ibrahim, vad äter ni för någonting? Och då så sa hon, vatten och kött. Och i vissa hadither, mjölk. Vatten, kött och mjölk. Och då så säger Ibrahim, Allah, Allahumma, ge dem baraka i deras kött och deras vatten. Och då så sa profeten a.s. att det fanns i Mekka på den tiden ingen säd. Hade det funnits säd hade han gjort dua för det också. Och så säger han att om en person bara dricker vatten och äter kött kommer han inte kunna göra det förutom om man bor i Mekka. På grund av profeten Ibrahims dua a.s. Ja. Så här finner vi också att Ibrahim a.s. gjorde denna vackra dua att Allah skulle välsigna dem. Välsigna dem i deras mat. Att Allah ska ge dem baraka. Och det finns en sahih hadith att profeten a.s. gjorde dua för Medina. Och han sa att ja Allah, din khalil, din älskade tjänare Ibrahim, gjorde dua att du skulle välsigna maten, måttet, vikten i Mekka. Och jag gör dua till dig att du ska välsigna maten och måttet och vikten i Medina med dubbelt så mycket välsignelse som du gav till folket i Mekka. Och det här är en fadl, en förträfflighet för de som bor i Medina. Och alla som bor där och har varit där vet att det är en välsignad stad. Wallahi, den är mubarak. Allting i Medina är välsignat. Lite mat räcker länge. Lite pengar räcker länge. Genom du får välja ett arbete, ska flytta till Saudi. Och någon säger till dig, ja, du får 30 000 rial i månaden. Medina, du får 15 000. Välj Medina. Och inshallah, dina pengar kommer räcka bättre. Ja. Så han gjorde då denna välsignade dua. Och här vill jag också att vi ska lägga märke till den här berättelsen. Skillnaden på Ismails två fruar. Han bodde i samma hem. Och de åt samma mat. De hade samma ekonomi. Men kolla på hur otroligt olika deras svar var. Den första kvinnan gnällde, klagade, beklagade sig och var otacksam. Eller hur? Och det nämns hon bjöd inte ens in honom. Och att hon inte talade till honom med respekt. Och sen kom en gammal man hit. Fick inte komma in. Blev inte bjuden på någonting. Och hon gnäller och klagar. Och då beordrar han Ismail att skilja sig. För att den här kvinnan är inte bra. Hon är ingen bra troende. En bra troende person är en person som är tacksam. Tacksam över Allahs gåvor. Hamla, du har mat på bordet, du svälter inte, du har tak över huvudet. Men var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Tala med respekt, behandla folk med respekt. Och ha tålamod. Kanske i svåra tider, inshallah det kommer bättre tider. Och så vidare. Men muslimen är tacksam. Och att vara otacksam är en ful egenskap. En dålig egenskap. Och det har nämnts att just den här dåliga egenskapen, yakfurna al-ashir, är en av de värsta egenskaperna. Att man är otacksam mot sin familj. Otacksam mot den som tar hand om en. Och profeten alaihissalam sa ju att den som inte tackar, folk tackar inte Allah. Så en person ska vara tacksam. Och att vara otacksam och girig och vilja ha mer och inte se det goda som finns är en brist. Och det var därför som Ibrahim alaihissalam fick den här helhetsbedömningen av den här kvinnan inte är bra. Och han sa åt honom att skilja sig från henne. Och här finner vi också den andra kvinnan. Alltså den här första kvinnan stöttade inte Ismail. Det förstår man. Hon var hela tiden emot honom och emot deras ekonomiska tillstånd och så vidare. Den andra kvinnan, man förstår att hon stöttade honom. Eller hur? Tacksam, prisad Allah, säger alhamdulillah och så vidare. Och det är så en person ska vara med sin partner. Med sin maka. Profeten alaihissalam en gång, han frågades om vad som är bättre än skatter av guld och silver. Sahaba frågade, vad är bättre än skatter av guld och silver? Och då så säger profeten alaihissalam att en av er, eller att ni har en tunga som ständigt minns Allah. Lisan dhakir. Wa qalbun shakir. Wa tacksamt hjärta. Wa zawja mu'mina tu'inuhu ala amri dini. Och en rättfärdig fru som hjälper honom i hans religion. Det här är bättre än allt guld och silver på jorden. Att du är tacksam till Allah Azza wa Jalla i ditt hjärta. Du har al-qana'a. Du är nöjd över de gåvor Allah har givit dig. Alhamdulillah. Och du ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala med din tunga. Och att du får en fru eller kvinna får en man som hjälper sin maka att komma till paradiset. Hjälper personen att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är bland de största och bästa gåvor du kan få i detta liv. Och därför när profeten alaihissalam också sa att från en ni'ma, en sa'ada, lycka i detta liv, är fyra saker. Och han nämnde en rättfärdig fru. Och samma sak för kvinnan. Att hon får en rättfärdig man. Där wallahi, bland de största av gåvor i detta liv. Han sa inte att du får en rik man, att du får en rik fru, att du får en vacker fru. Nej. En rättfärdig fru. Det är det som räknas. Och det är det man ska leta efter då man söker en partner. Fallfar bidati din taribat yadak. Den är gift inte med en kvinna bara på grund av hennes skönhet, hennes pengar, hennes status, familj, etnicitet. Nej, din. Religionen. Och det är samma sak för män och kvinnor. Religionen och karaktären. Din wal khuluq. Och från olycka är en dålig fru. Al-mar'atu sayyi'a, mar'atu su, sa han i hadithen. En dålig kvinna. Och en riwaya på hadithen, yani att hon attackerar dig med sin tunga. Yani hon är vass i tungan, spydig. och talar kränkande, förnedrande åt dig. Och samma sak här, en man som gör det mot sin kvinna. Att en kvinna får en dålig man som talar kränkande, förnedrande är bland de sämsta av saker man kan ha i detta liv. Och en av de största orsakerna till olycka. Så därför är det jätteviktigt när man ska gifta sig att man verkligen kollar efter detta. Din wa khuluq. Inte bara din. Khuluq. Vad har personen för karaktär? Vad har personen för sunt förnuft? Hur behandlar personen andra? Hur talar personen? Så jätteviktigt att man letar efter den här egenskapen. En person som är tacksam. Och då så säger Ibrahim att om din man kommer hem efter att han träffat hans nya fru, så ge honom min salam och beordra honom att behålla den här, vad säger man, dörrhållaren, eller den som, det som håller dörren. Och då Ismail kommer tillbaka så kände han som att någon hade varit där, och vissa hadith nämner att han känner den här doften. Och då så säger hans fru, ja, det kom Sheikh Hassan al-Hay'a. Det kom en äldre man som var vacker. Och vissa hadither, ahsan an-nasi wajhan. Hon sa, det kom en man som var den vackraste personen jag sett. Den vackraste personen jag har sett. Och han hade den godaste doften jag känt. Och det här är ju som vi sa, mirakel. Profeten alaihi wasallam var vackra och de doftade gott. Och därför när man frågade profeten Muhammad alaihi wasallam vem han liknade mest, så sa han Ibrahim. Så här finner vi att profeten Muhammad alaihi wasallam var bland de vackraste människor. Och han liknade hans far Ibrahim alaihi wasallam. Och då så frågar då Ismail hans fru om den här mannen frågade om någonting. Och då så sa hon, ja, han frågade hur vi har det, hur vi lever. Och jag berättade att vi har det bra. Och då så sa han, beordrade han med någonting. Ja, han sa, behåll henne. Alltså, ge honom salam. Och behåll yani, den här dörrgaven. Alltså, behåll mig då. Ja. Tayyib. Sen så fortsätter berättelsen. Thumma labitha anhum ma sha' Allah. Och sedan så gick det ännu en tid tills Ibrahim a.s. kommer tillbaka till Ismail. Då Ismail satt och vässade sina pilar till sin pilbåge. Och han satt vid ett träd nära Zamzam. Och då Ismail a.s. såg sin far Ibrahim, ställde han sig upp och gjorde det som en far eller en son gör med sin far. Han kramade, skakade hand och så vidare. Och då så säger Ibrahim, ja Ismail, Allah har beordrat mig med någonting. Och då säger Ismail, gör vad Allah har beordrat dig att göra. Och då säger Ibrahim, kommer du att hjälpa mig? Och då så säger han, jag kommer att hjälpa dig. Och då så säger han, Allah har beordrat mig att här bygga ett hus, Beiten. Och han pekade på den platsen som skulle komma att bli Kaaba. Och då började de bygga, lägga grunden till moskén, al-Qawaid, min al-Bayt. Och Ismail hämtade byggstenar och Ibrahim alayhi salatu wassalam byggde, han som la byggstenarna. Tills byggnaden blev upphöjd. Så var det svårt att nå upp. Och då hämtade man en sten som Ibrahim alayhi salatu wassalam ställde sig på. Och fortsatte bygga då högre. Och samtidigt som de bygger så säger de Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Och den här stenen han stod på, det är den som idag kallas för Maqam Ibrahim. Har ni sett Kaaba? Ni har alla sett Kaaba. Yani en, två meter från Kaaba finns det som en guldkupol, lite glasgrej. Vet du vad det är? Det kallas för Maqam Ibrahim. Yani Ibrahims, vad kan man säga, plats där han stod på. Och i den finns en sten med profeten Ibrahims fotspår. Okej, det kallas för Maqam Ibrahim. Och Allah har nämnt i Koranen وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّ. Det är sunnat, bet för Kaaba bakom. Så när de bygger Kaaba så säger Ismail och Ibrahim, och Allah accepterar från oss. När vissa av Salaf talar om den här versen så grät de. Och sa, kolla, här är Khalilur Rahman, Imam al-Hunafa med sin son Ismail, och bygger Allahs första moské på jorden på Allahs beordring. Och de ber Allah att acceptera deras gärningar. Subhan, miskin vi är. Allah al-Musta'an. Borde vi inte vara rädda att Allah inte accepterar våra gärningar? Borde vi inte vara måna om att också göra liknande dua? Subhanallah. Och sen så nämner författaren några riwaya, alltså samma yani återberättelser på denna hadith. Men i alla fall, de, mashallah här, byggde då Al-Kaaba. Och det här är, som Allah Azza wa Jal säger i surat Ali Imran, den första moskén som byggdes på jorden. Awwala baytin, wudiya linnas. Den första moskén som byggdes på jorden. Och den byggdes av Ibrahim och Ismail. Och det finns vissa berättelser som nämner att det var profeten Adam som byggde grunden. Men det är inte autentiskt, det är inte sahih. Och samma sak att det skulle ha varit änglar som la grunden, men det stämmer inte heller. För att Allah, det autentiska är här att Allah Azza wa Jalla nämner att det var Ibrahim och Ismail som la grunden. Eller som byggde denna moské, den första moskén på jorden. Så en väldigt, väldigt vacker berättelse som är fylld med, mashallah, lärdomar som man ska ta åt sig. Om Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss att besöka den heliga moskén i Mekka. Amin. Återigen innan vi dör. Flera och flera gånger. Amin. Allah al-musta'an. Det är helt ajib. För några år sedan. Man ser alltid Kaaba fylld med folk, eller hur? Alltid. Kolla på den här kanalen. Och som vissa shuyukh sa, ni kollar på, bara tips här. Bästa tv-kanalen, du kollar på YouTube, skriv Mekka Live. Haramain, det finns en kanal. De visar Kaaba dygnet runt. Bästa kanalen, du kollar på den och du lyssnar på Koran. Så när man kollar på den, du ser alltid fullt med folk. Eller hur? Mer eller mindre. Hajj, Ramadan och sen resten av året. Men subhanallah, du kollar på den nu, det är tomt. Ajib, subhanallah, Corona. Hur det har påverkat hela världen. Men alhamdulillah. Inshallah, det kommer att gå över. Och saker kommer att återgå till det normala. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för oss att besöka hans heliga hus. Och vi ber Allah att förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayakum Allah. Kommer ni ha någon fråga, så ahlan wa sahlan.
Hur var det tillåtet att hans fru skulle bjuda in en främmande man?
En jättebra fråga. Det kan vara att det var tillåtet för dem. Alla, det var tillåtet för dem. Ibland olika profeter hade olika lagar, förstår du? I grunden i samma religion, men vissa bestämmelser kan skilja sig. Som den här bestämmelsen, förstår du? Alla alam. Lädri. Baba. Vad är det? Ahsant, jättebra. När började Dhul-Hijja? Dhul-Hijja börjar väl, vad sa vi, torsdag eller? Va? Onsdag, nej. Var det inte torsdag eller fredag? Vad skrev vi i samma biskop? Skrev inte onsdag eller torsdag? Okay, Allah. I alla fall Dhul-Hijja kommer börja denna vecka. Det är vi överens om. Dhul-Hijja, och det är den 12:e månaden i den islamiska kalendern. Hijja från ordet hajj, yani den månaden där man utför hajj, Dhul-Hijja. Och det är en helig månad i islam. Och de 10 första dagarna av Dhul-Hijja är de bästa dagarna på året. Profeten alaihissalam sa en sahih hadith att det finns inga dagar som är bättre än de här 10 första dagarna. Det finns ingen dagar där goda gärningar är bättre än i dessa 10 första dagar av Dhul-Hijja. Så att det är dagar där man ska passa på att göra mycket gott. Och de är till och med då bättre än de 10 sista nätterna av Ramadan. Och många, mashallah, de kämpar mycket i Ramadan, men kämpar inte mycket de här 10 första dagarna. Laylatul Qadr är bättre. Och det finns där den korrekta åsikten att Laylatul Qadr, eller nätterna i Ramadan, är bättre och dagarna av Dhul-Hijja är bättre. Så att nu, de här 10 första dagarna, alla de här 10 dagarna, ska man passa på att göra mycket gott. Och profeten a.s. nämnde generellt, han sa al-amal al-salih. Många tror att man ska fasta. Nej, du kan fasta om du vill. Men han sa generellt, goda gärningar. Så vad du än gör, så mångdubblas det. Och det är någonting du kommer att få otroligt mycket belöning för. Så tänk på de här 10 första dagarna. Om ni kan fasta, det är bra. Ni kan ge sadaka, det är också bra. Vad kan man mer göra för någonting? Söka kunskap, läsa Koranen, göra dikir, vara god med sina föräldrar. Alla de här sakerna. Och sen bland de bästa saker man kan göra också är al-udhiya, att slakta ett offerdjur vid Eid, det också. Till och med enligt vissa ulema, wajib. Som Abu Hanifa och vissa ulema säger, det är wajib att slakta. Fasalli li rabbika wanhar, ett påbud. Men alla vissa säger att det är sunnah muakkada, starkt rekommenderat att slakta. Men det är också någonting då som är väldigt, väldigt bra att göra de här 10 första dagarna, inshallah ta'ala. Så att man tar vara på dem, inshallah. Jazakumullah khairan. Hur skiljs uppfattningen om Ibrahim, islam, judendomen och kristendomen? Nej, det är ett argument som Koranen faktiskt lägger fram som ett jättebra da'wa-argument. När vi argumenterar med icke-muslimer, kristna och judar, så nämner Allah azza wa jalla att vi ska gå tillbaka och fråga dem om profeten Ibrahim. De säger så, ja, men du måste vara jude. Judarna är räddade folk. Kristna säger att du måste vara kristen. Det är räddade folk. Vad var profeten Ibrahim? Ha? Na kana? Yahudiya wala nasraniya. Alla säger att han var varken jude eller kristen. Eller hur? Judarna kom från hans son Ishaq, son Israel. En Jakob. Jakobs barn blev judarna. Innan de fanns inga judar. Så är inte profeten Ibrahims religion den rätta religionen? Eller hur? Och alla är överens om detta. Alla är överens om att profeten Ibrahim alaihissalam var en förfader, han var en from person, han var en profet och så vidare. Och då säger islam, men låt oss då gå tillbaka till hans religion. Låt oss dyrka det som Ibrahim dyrkade. Han var inte mushrik, han var inte en avgudadyrkare. Han dyrkade inte Jesus och han sa inte att du kommer till paradiset om du tror på Jesus. Och bland det sjukaste jag hört i mitt liv, det var en gång det kom en Jehovas vittne. Och han säger, bara om du tror på Jesus och accepterar honom, du kommer gå in i paradiset. Så sa jag det argumentet, ja men profeten Ibrahim då? Kommer inte han gå till paradiset? Så han var tyst lite, så han bara, nej. Bara, wow, du säger profeten Ibrahim ska till helvetet? Ja. Jag bara, hör du dig själv? Jag bara, diskussionen är slut igen, jag har ingenting mer att säga till dig. Ja? Vad är det här för galenskap, Allah? Eller hur? Så att vi som muslimer tror att det finns inget som heter judendom och kristendom. Det finns judar, det finns araber, men det är inte en religion. Utan det var islam som var religionen. Mosas religion och Isas religion. Och Abrahams religion. Så att gå tillbaka till din al-Hanif, din al-Khalis, den uppriktiga religionen, Ibrahims religion, och dyrka endast Allah subhanahu wa ta'ala.
Ja. Det kommer namnet kristendom.
Det kom senare. Alltså, Allah azza wa jalla nämner att när Isa dog, fakhtalafa al-ahzab. Så folk började splittra sig. Och vissa då sa att Jesus är Gud. Vissa sa att han är Guds son. Vissa sa att han är en del av en treenighet. Och vissa sa att han är profet. De blev olika som vi vet idag. Olika kristna enligt förgreningar. Och sen, det finns en lång historia om det där, men liksom det romerska riket intrigerade kristendomen i vad de redan trodde på och blandade deras tro och gjorde det till en religion. De firade någonting 24 december och säger då, ja men då firar vi Jesus födelsedag 24 december och så vidare. Så att de hittade på detta, förstår du? Kristus kommer från grekiska, Jesus pratade inte grekiska, utan det var senare man översatte vissa böcker till grekiska då det här ordet kom. Så ordet kristendom finns inte ens i Bibeln. Jesus har aldrig sagt att du ska vara kristen eller jag är Kristus och liknande. Utan det här är en påfund. Och det roliga är att Jesus aldrig någonstans i hela Bibeln säger vad hans religion är. Så därför frågar en kristen, vad är Jesus religion? Då kommer han grubbla lite och kommer kanske svara, men det är kristendomen. Men det är det inte. Då kan du säga, men vart i Bibeln står det? Jätteintressant. Förstår du? Och det kommer han inte kunna svara på. Så att då säger de, men vad var hans religion? Han dyrkade Allah, det står i Bibeln. Han gick och gjorde sujud, han bad till Gud. Ja? Så att det är Jesus religion. Att endast dyrka Allah. Eller hur? Och det finns många verser som också tyder på detta i Bibeln, även i dagens. Vadå?
Alltså kan man de bara kyrkliga?
Namn, de som är kristna och judar idag, ja. Dagens kristna och judar är, som du sa, Ahlul Kitab. De kallas för Ahlul Kitab. Även om de har fel, så är de ändå Ahlul Kitab. Någon annan fråga?
Ja.
Kan man be ett rum där det finns alkohol?